En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind with the debris.
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my bolts.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan avsnitt 109. Du och jag, Anna Andersson, sätter oss här på kvällen för att spela in det här poddavsnittet, vilket innebär att du har varit uppe många timmar för att kolla på Japans GP och Japans kval igår. För vi spelar in det här samma dag som racet var. Hur var det att gå upp på morgnarna och kolla på race ifrån Nippon?
Ja, alltså det var ju något lugnare än att gå upp och kolla på race ifrån Australien, om man säger så. För det var lite senare, men det känns ju som att man den här våren får lära sig att ställa klockan de race som man gör hemifrån eller från Sverige. För att nu har det varit flera stycken, alltså Australien och så nu Japan och sen har vi Kina om några veckor. Och då är det också sådär klockan 05, så att det blir lite annan dygnsrytm, och jag blir så himla nervös att jag ska missa. Jaha. Att, ja, men liksom att inte klockan av någon anledning inte klockan ska ringa, alltså. Den är ju jättejobbig.
Har det hänt dig någon gång att du har, alltså att klockan inte har ringt och att du har missat på något sätt?
Alltså det har hänt vid något tillfälle att klockan inte har ringt, men då har jag vaknat av någon annan anledning och fått tokpanik liksom, för att man, ja, vill ju liksom inte.
Jag tänkte precis säga, jag tänkte komma dit. Du känns inte som en person som någonsin har missat en tid på grund av att du har slarvat med klockan eller att klockan har slarvat med dig.
Nej, men det har hänt så där att man har gått och lagt sig lite halvsent och så har det varit precis på fel sida midnatt. Och så har man ställt klockan och tänkt att ja, men det är imorgon, fast egentligen så har man satt klockan då för två dagar eller en dag senare liksom. Den har ju faktiskt hänt. Så numera ställer jag liksom 7 alarm för att jag på något sätt inte ska missa, och ändå så vaknar jag klart mycket tidigare, kan jag säga. Men jag har ju förstått av de som hänger på F1 Live att jag är ju definitivt inte den som är uppe först. Där verkar ju folk ha varit uppe liksom klockan 3 på natten för att få saker gjorda. Jag är ändå rätt imponerad alltså över att vi har haft jättebra tryck, i alla fall ett jättebra engagemang på både kval och race, trots att det har varit liksom 7 respektive 8 eller 8 respektive 7 på morgonen. Tycker jag ändå rätt snyggt alltså.
Ja, det är ju dedikation. Jag tänker också så här, jag har ju raka motsatsen till liv eftersom att jag jobbar på vår redaktion också på kvällarna. Så att jag somnar ju 3 oftast. Så jag har ju inte det i mig att ens gå upp liksom klockan 9 nästan. Så för mig är det så långt borta att tänka att, men många som kanske har jobb när man går upp, alltså att gå upp 06 är ju normalt liksom. Och då kanske inte det är så sjukt en söndag. Då kan man gå upp lite tidigare, stöka av det mesta och sen ta sig an det gamla vanliga som man skulle göra en söndag annars. Familjen och andra bestyr, gissar jag.
Bestyr, det är ett ganska bra ord.
Ja, det är inte dumt. Man har lite bestyr att stå i ibland och sådär ju.
Definitivt,
jag brukar inte missa saker och ting heller sådär på alarmet, även fast jag är nattsuddare. Men jag hade en period, jag är sån, jag ska flyga. Jag har i många perioder i livet rest väldigt mycket i jobb och sådär. Och även, ja men kanske nu också i viss mån då, men inte lika mycket som förut. Men då höll jag, alltså då hade jag det så att jag blev nästan provocerad av att vara ute på flygplatsen för tidigt. Eller nu blir jag också där. Folk som vill vara ute på flygplatsen 2 timmar innan flyget. Jag är ju raka motsatsen. Och jag hade en period när jag liksom stretchade det så långt det bara gick att komma så tajt som möjligt in på flyget. En gång när jag skulle flyga till Övik så kom jag till Arlanda 10 minuter efter att flyget skulle gå. Eller 10 minuter efter att flyget gick, och jag kom ändå på flyget i lugn och ro.
Det blir ändå rätt imponerande. Jag har ju stått i Hamburg några gånger och Frankfurt. och skulle att flyga.
Lilla flygplatsen i Frankfurt.
Mm, den lilla flygplatsen i Frankfurt har jag stått ett par gånger och skulle att flyga. Och där kan man ju få tokpanik. Även om man vet om det och är där långt i tid så kan det ju vara hemska köer. Liksom. Och där är det ju definitivt ingen som väntar bara för att man har lite bråttom. Utan då är det ju tvärkörd.
Annat var det med lilla propellerplanet upp till Övik som faktiskt väntade in mig.
Ja, jag tänkte väl att det var något sånt. Du, ska vi vänta in dig också för den här podden, eller?
Ja, jag vet inte om jag är redo än. Jag har ju som sagt nyss smält den här racehelgen. Mitt bland Anna, all annan sport. Det är ju slutspelstider och allsvensk start, vet du Anna. Så att det är så himla mycket som man ska ha koll på hela tiden. Det är slutspelshockey och det är allsvensk uppstart. Och det är Premier League upplopp och det är hockeyresor, så jag har min hjärna på många ställen samtidigt, så jag ska se om jag kan tillsammans med dig ta oss och ni som lyssnar oss igenom Japans GP. Okej, då vill jag göra så här då. Jag vill börja med att säga hur det gick på podiet bara, där det inte var så mycket snack om saken. Du sa ju det, att när du fick gå upp för Australien så hade du en hel del att stå i. Inte lika mycket att stå i den här gången trots ett röd flagg, men Max Verstappen som väntat högst upp på pallen, Checo Perez bakom. Och där under en Ferrari. Och Ferrari, som man skulle då gissa, hade önskat att det är Charles Leclerc som tar pallplats efter pallplats. Nej. Det är Carlos Sainz som är Ferraris bästa förare den här säsongen, som är trea på podiet. Men innan vi tar oss till de här tre toppplatserna och hur det gick i racet, så vill jag börja helgen där helgen började. Och det är ett Williams-team som kaosar och krasar och kraschar och har sig. För en bil kraschade i racet och en bil kraschade igen på träning.
Ja. Alltså, det här i och med att Williams är ju ett team som i fjol överraskade väldigt mycket under James Vowles. I år så kommer de till säsongstarten med en ganska jobbig vinter. Därför att de har dels har de inte fått ordning på det här ett tredje chassi, alltså ett reservchassi. Och det kommer de inte ha ordning på heller förrän till deltävlingen i Miami, och det är väl första helgen i maj. Men vid sidan av det så har de haft lite svårt att producera reservdelar. Så att den här smällen som Logan Sargent är med om gör ju att han får gå tillbaka i specifikation på de delarna som faktiskt var förstörda. För det fanns inte nya delar i den specifikationen, gud vilket svårt ord, specifikationen som var på bilen från början. Så att på något sätt känns det som att Williams i år, men de är på bakfoten. De var liksom inte riktigt redo när säsongen började. Och de är fortfarande inte redo, utan det känns som att de men nästan jagar sin svans för att hinna med. Och nu är det ju så pass illa att de har ju redan skickat tillbaks det här chassit från dagens krasch då, också till England och fabriken för att försöka hinna få det i ordning till nästa lopp om 2 veckor. Så att det känns som att de hela tiden jobbar proaktivt, eller liksom de släcker bränder konstant hela tiden. Och den typen av arbete är ju väldigt, väldigt sällan framgångsrikt. Det känns som all den framåtanda, den push de hade i fjol, det gick bra, det gick framåt, poäng för Albon, race efter race efter race, till och med en gratis poäng till Sargent för andra förare blev diskade. Men i år så är det verkligen, ja, för långt ut i gruset. Igen, igen, igen. Och de kommer inte kapp sig själva.
Nej, och det är ju just att det är ju någonting också när det är Logan Sargent som gör det, tycker jag. Att det är han som kraschar den här gången. Förra gången så var det Albon som kraschade som gjorde att det inte gick för Sargent. Och den här gången så är det Sargent som kraschar själv på eget bevåg. Och jag tyckte det såg så konstigt ut. Nu är vi alltså på träningen som gjorde att han missade ju kommande träning för att han hade kraschat den där bilen. Förra gången fick han inte köra för att de inte hade, hade så att han, ja, de hade inte chassi så han kunde köra. Och nu hade de så mycket att jobba på för att de inte hade någon reserv. Så att han fick sitta av en träning, vilket är viktigt i datainsamlingen och sådär. Och att det såg liksom klantigt ut. Han var så långt ute i gruset i den här extremt härliga kurva 2, 3, ja, de här långa som sträcker sig, det snabba partiet precis efter start- och målrakan. Det är någonting med att det är Sargent, och det får ju konsekvenser för Albon också, som är den klart och tydligt bättre föraren, att han inte får de förutsättningar som han kanske förtjänar då, Albon, när man har sett hur det har varit. Sen så kommer vi till racet sen. Ska vi komma in på en krasch till då för Williams-teamet.
Men sen är det ju så här också att Logan Sargent, han känner ju säkert också den pressen som både han och teamet lever under och med. Och det har vi sagt väldigt många gånger, att en F1-bil ska man ju köra på gränsen, inte under den och inte över den, och det gäller ju att hitta den där gränsen. Och det är väl, det är väl en av de detaljerna som han faktiskt har lite svårt för, och som, ja, men det ställer till det lite både för honom och teamet. Och som jag sa, det känns ju inte som att det är någon, alltså harmonin stämmer inte just nu, det klaffar inte, utan det klickar fel hela tiden.
Ja, det gör det. Något annat som hände innan kvalet var att Lance Stroll, apropå en annan strulpelle, så han fick böter för speeding in the pit lane. Det tycker jag alltid är intressant att, att det ens är möjligt att göra. Det var en FP2 som, det var varken torrt eller blött, så det var inte många som körde den träningen. Men sen kommer vi till kvalet. Och om vi då har nämnt Sargent, så åkte han ut direkt. Och Ocon tog sig igen, Esteban Ocon, i sin alpinbil till Q2, och han jublade likt han gjorde förra racet, som någon slags, det lät som att han hade vunnit.
Ja, det som jag verkligen tar med mig från det här kvalet i Japan, det var ju att det är så himla jämnt. Alltså redan i det första kvalsegmentet så skilde det typ 1,2 sekunder från bil 1 till bil 20. Plockade man bort Verstappen så handlade det om 9/10. Och i Q1 så var det väl en sekund mellan bil 1 och bil 15. Alltså det är så himla jämnt. Det är väl så himla jämnt så att en förare exempelvis då som Charles Leclerc, som egentligen, alltså han fick inte alls ordning på sina däck. Han lyckas inte få in däcken i rätt arbetsfönster, vilket gör att han inte blir tillräckligt snabb, vilket leder till att han måste använda fler däck redan tidigt i kvalet. Han måste använda flera set mjuka däck för att ta sig vidare från de tidiga kvalomgångarna, för att det är så jämnt. Och när han måste använda flera däck tidigt i kvalet, så har han inte kvar tillräckligt mycket däck senare i kvalet, och kan då inte konkurrera på samma sätt med de förarna som har fler däck, kan göra fler försök, och han blir pressad och stressad och behöver sätta allt på ett kort. Så att just den här jämnheten tycker jag ändå är himla intressant. För att det är så lätt att säga att Max Verstappen, han bara dominerar. Men det är ju inte riktigt så. Man följer hela helgen. Så visst 17 är Verstappen fantastiskt bra. Men det är ju också så väldigt, väldigt jämnt att minsta lilla misstag kostar. Om och om igen. Det är små saker som det egentligen handlar om. Jag tycker Leclerc är ett otroligt tydligt exempel på just den saken. Killen som i fjol liksom var given i första startled, han hittar inte alls rätt. Ja, men han hittar liksom inte rätt däckfönster. Han ligger inte rätt. Och nu är det till senaste två racen så har det varit samma sak. Han får inte tiden. Men det här är en kille liksom som har tagit 23 pole positions och 5 vinster. Hans styrka är väldigt, väldigt tydligt lördagarna. Men så vi får väl se vad som framöver, om han lyckas hitta in i rätt, för det är däcken som han behöver ha kontroll på för att kunna konkurrera. För med en 8:e plats in i ett race så har du inte mycket att hämta, även om du gör en smart strategi, för de andra är för bra. Och genom att använda 2 sett mjuka däck redan i inledningen av kvalet, ja, då har du också satt krokben för dig själv.
Mm. Det är ju, när man kollar på tiderna, när du pratar om att det är så tajt och jämnt, det har vi gjort många gånger förut också, men alltså det är ju otroligt om man kollar på hur tiderna är i kvalet efter, ja, men om man bara börjar Q1 så ser man att, ja, Verstappen han är nere på 1.28, 8.666, sen är det liksom Perez på 1.29 och alla som är inom då, alla som har landat på 1.29 liksom fem, det är från 2 till 15 och de andra är bara hundradelar bakom, alltså hela vägen. En annan grej som är värd att uppmärksamma är ju att förbättringen av bilarna sen förra året är ju att Max Verstappen slog ju förra årets pole-tid redan i Q1 den här gången. Mm. När han gick i mål på, eller när han satte sitt varv på 1.28.866.
Ja, men det är så. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. En annan intressant sak jag tar med mig från kvalet, det är ju att Aston Martin uppdaterade ju sin bil. De hade också en rejäl uppdatering med sig till den här helgen. Precis som exempelvis Red Bull, men de hade en stor uppdatering. Den testade Mr. Stroll under den lilla körningen som det blev under fredagen. Och sen så till på lördagen så bestämde man sig då för att man skulle sätta samma uppdatering även på Alonsos bil. Så man bröt den här curfewn för att jobba och fixa till Alonsos bil till kvalet. Hos honom funkar den ju perfekt. Alltså Alonso var näst snabbast i Q1, Stroll 16. Liksom. Det skiljer jättemycket mellan de två. Det här kan ju också bero på att man vill ha bil på olika sätt. Alonso är ju känd för, alltså han har ju kört, herregud, F1. Jag höll på att säga hela Strolls liv. Så att han är ju,
ja,
så himla...
Ja, men nästan.
Ja, men det känns ju så. Men han är så himla erfaren. Så att han kan ju hantera bilen på ett annat sätt än Stroll. Vilket ju också... Det blir så himla tydligt på något sätt när man gör den uppdateringen. Och Alonso bara, ja, fint, fint, kanon. Stroll, vänta lite.
Ja, och det just den grejen, den skillnaden mellan dem, ja, jag vet att vissa tycker att det är roligt när vi är, eller när jag mest är på Stroll i samband med Alonso, men det är gång på gång, det kommer mer och mer, man får liksom vatten på sin Strulovic-kvarn här, för om man kollar då det här racet, eller vad säger jag, det här kvalet, förlåt. Så har de, ni vet, ibland i produktionen så brukar de ha upp en bild på track dominance, vilken del av banan som domineras av vem, antingen om det är i teamen eller om det är mellan olika förare. Och här hade de en sån jämförelse på vilken del av banan på Suzuka som dominerades av Stroll eller Alonso. Och här var liksom... Det var nästan elakt, för ibland är det så här, man ser att Ferrari brukar vara snabbare i de långsamma kurvorna och Red Bull är snabbare på de snabbare delarna. Så brukar banan ha lite olika färger då i den här i produktionen, i bilden. Men här har de bara en bild, det är track dominance, Alonso och Stroll, och det är bara Alonso färgat över hela banan förutom i kurva 1-2. Så Alonso, Stroll är snabbare än Alonso i kurva 1-2, men på resten av banan, varenda liten del, där är Alonso snabbare än Stroll.
Är du förvånad?
Nej, jag är inte förvånad, men ja, jag tycker att det, jag gillar när det händer mer sådär. Men det var ju väldigt bra av Alonso, framförallt där i Q1 så var man ju okej, intressant av honom. Han blev ju femma i kvalet. En annan head-to-head som är intressant att följa är ju Tsunoda som spöar Daniel Ricciardo igen.
Ja, och här var det ju ändå så att Ricciardo var nära. Nu var han riktigt, riktigt nära och det kändes som att jo, men här kanske det kan bli någonting, men det får vi väl återkomma till om en liten stund, va?
Ja, det ska vi. Tsunoda hade i alla fall en härlig hemmavistelse sett till racingen på banan. Kvalet, inte så oväntat att det var Red Bull 1-2, men där bakom en liten McLaren-bil med Lando Norris. Då tänkte man, kan det vara så att de är på gång nu? De har hittat det, undrar jag, i kvalet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen var det race på den här fantastiska racingbanan i den här fantastiska körsbärsblomstiden där det var vackra bilder på banan skjutna genom sakura körsbärsträden. Jag berättade för min nu då, jag tänkte säga tjej, men nu är det ju min fästmö. Det var konstigt att säga första gången i poddetern. Jag berättade för min fästmö om det här. Hon bryr sig inte så mycket om Formel 1 och vad som hände på racen. Men jag berättade bara för henne att de hade flyttat Japans GP till den här tiden av året när det var körsbärsblom. Och så berättade jag för henne om bilderna som var skjutna genom körsbärsträden ut på bilarna som åkte i den här fina racingmiljön. Och hon blev nästan tårögd bara på att jag beskrev hur det såg ut. Det var så fint ju.
Ja, men det var ju. Jag kan tycka att en anledning till att man flyttade var ju för att det skulle ligga närmare Kinas GP resmässigt och så vidare. Ytterligare en anledning, eller om det var en anledning, det kan man inte svara på, men en fördel med att det ligger på våren, det är ju vid sidan av körsbärsblomningen som är väldigt vacker, vilket ger fina bilder, är ju att vi slipper de här hemska monsunregnen som vi har varit med om gång på gång på gång i Japan. Varenda gång som det är dags för Japans GP under hösten så vet jag att när jag har kontakt med breakingdesken liksom inför så brukar jag, får man tala om liksom, ja, kom ni ihåg att det är tidigt imorgon, det börjar så här dags, så att de ska vara med. Och så får man säga att ja, räkna inte med att det är slut efter en och en halv timme. Det är Japan, det kan bli regn, det kan bli röd flagg, så det kan ta några timmar eller fler. Så håll ett lite öga på racet liksom. För att det är inte så att man kan räkna med att ja, Japans GP är en och en halv timme eller två som man är färdig. Nej, nej. Utan det där är ju en evighetsmaskin vissa år. Så att, och det är ju också en fördel i att man har flyttat det till våren, att man kanske slipper de här, du vet, regnet när det är traktorer och Gasly på samma ställe.
Fick du några känslor när du såg körsbärsblomen efter att det jag berättade för i förra veckans podd inför Japan, när vi lyssnade på musik och pratade om hur helig körsbärsblomen är i Japan? Fick du några känslor för våra goda vänner i Japan som kom till det här racet i dressade från topp till tå i skrud och alla roliga, ja, kreativa dräkter?
Men det är väl lite så det ska vara i Japan?
Fantastiska.
Ja, men det är det ju. Alltså mina erfarenheter av Japan sträcker sig också till ett handbolls-VM där 1997. Det var ju en helt annan tidsålder liksom. Och det var ungefär så som jag uppfattade Japan då också, när de var ute i en sport som de skulle titta på som de hade noll koll på överhuvudtaget. Så att, men jag gillar det där. Jag gillar
det. De är goda.
Ja.
Och det lite hjärtat i halsgropen, för nu kommer vi in i race-starten. För racet börjar och så är det ju, alltså, som alltid, alltså när man ser reprisbilderna på starten från onboard cams, alltså varje gång så sitter man och tänker, det är ju otroligt att det inte smäller mer än vad det gör alltså. Men den här gången så smällde det. Inte jättemycket, men det tog ut två bilar. Och just att det var Tsunodas hemma-race i Japan, så ser man en Visa Cash App Racing Bulls småtjurbil vara inblandad. Och då satte jag hjärtat i halsgropen direkt och så tyckte jag så synd om det nu hade varit Tsunoda. Men så visade det sig att det var Ricciardo som smällde ihop med Alex Albon, och båda de bilarna var out direkt i kurva 2-3 där.
Ja, men jag tycker nästan precis så synd faktiskt om Daniel Ricciardo. För att här är det ändå så att även om man får stryk av Yuki Tsunoda i kvalet, så är det han är en placering bakom. Och han är nära. Det kändes nästan som att här kanske vi kan få en spännande fight på banan, att han visar vem man är. Men istället så slutar det efter någonting som jag uppfattar som en racing incident i kurva 3, alltså det är trångt, det är titta lite åt fel håll, det är sånt som kan hända. Alltså man ligger mitt i smeten, plats 10, 11, 12, 13. Det är där det är tjockt.
Och så ska man ha hög fart i just den här, de här, det här partiet. Då. Alltså hela, hela sektor 1 är ju i princip en lång, snabb kurva, skulle man kunna säga. Man är ju så van i starterna, så brukar det vara så här. Det brukar vara en lång raksträcka och sen så bromsar man in mycket och så är det en skarp sväng åt det ena eller andra hållet. Men här är det liksom, ja men lätta lite på gasen, växla ner 2 och sen ska man hålla hög fart i kurva, ja vad det nu blir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 innan det rätar upp sig lite grann. Ja, och det är det som gör att det blir extra speciellt med den här starten, för att det är inte så att man åker fram och så bromsar man, så blir det trafik och sen tar man det lite lugnt och sen så går man på gasen igen och så får man se vart man hamnar, utan här är det, alla måste hålla hög fart i liksom höger kurva 2 direkt och så kurva 3 och så tillbaka till 4 och sen till vänster igen ungefär. Och där är det ju folk överallt till höger och vänster, och ja, man undrar ju lite vems fel det här var i början. Du säger race incident, och det sa väl de flesta också, va?
Ja, det sa även domarna, så att jag tycker att ja, vi kan väl se det som så att det blir ingen bestraffning för det där, utan det är en startincident skulle jag faktiskt säga.
Så vi kan lyssna på, vi kan lyssna på hur det lät i cool down rummet när de tre pall eller medaljörerna, eller vad säger man, de ettan, tvåan, trean, Verstappen, Checo Perez och Sainz fick se den där kraschen. Så här lät det då.
That was a bit shanda. I didn't see from this shot. He was just in the blind spot then.
Yeah.
You can see Daniel looking left.
Yeah,
he checked the left side. It's really unfortunate.
Yeah. Ja, Max Verstappen säger ju alltså att ja, man ser att Daniel Ricciardo kollar till vänster för att se vem man har på sin insida då. Och ja, och då vet han inte om, då ska han svänga, ta ut svängen till höger för att få en bra linje, och där kommer Albon, de däcken smäller ihop och sen är det hej då för båda.
Ja, men han, Ricciardo hade ju inte det greppet som han hade förväntat sig att han skulle ha där, och han såg inte Albon. Så att ja, race incident. Det är väl klart att de önskar att de hade kunnat vrida tillbaks klockan i det fall, i det läget. Det hade kunnat vara liksom, vad heter det, tidsomställning åt andra hållet. Mm. Någon helg för sent. Det är väl klart att de önskar det, men så är det. Och frågan är väl, det man börjar fundera över här, det är ju relationen mellan Ricciardo, Tsunoda, Red Bull, Helmut Marko och Liam Lawson. För faktum är ju, som vi har sagt tidigare, att Ricciardo har ju startat den här säsongen sämre än vad Nyck de Vries gjorde för ett år sedan. Han fick 10 lopp. Ricciardo är ju också där på de här 10 loppen snart, eftersom han började redan under halva säsongen i fjol. Och tittar vi på, eller lyssnar vi på, jag lyssnar ju gärna på de tyska intervjuerna efteråt, för jag har en känsla att framförallt när det gäller Red Bull så är ju Helmut Marko den som är mest frispråkig och inte riktigt lika politisk korrekt. Han har inte kommit så långt i sin utbildning, han som är 80 år, utan han säger vad han tänker och tycker, och det gör han helst inte på engelska men väldigt gärna på tyska. Och kan man då få in liksom både tyska Sky eller österrikiska ORF eller deras egen kanal Servus TV, så brukar man kunna höra vad han tycker. Och nu så hyllar han ju Yuki Tsunoda, att han har liksom tagit bilen till Q3, han är konstant, han, ja, de fel han tidigare gjorde tillhör en tid som har flugit förbi, han är inte okontrollerad över radion, och ja, han är ju verkligen nöjd med Tsunoda, vilket ju inte är bra för Daniel Ricciardo. Ricciardo hade ju behövt dominera Tsunoda och inte tvärtom.
Ja, exakt, det här är ju lite kul, för att när Ricciardo då kraschar så får ju han, det blir röd flagg och så blir det omstart, och sen så ska ju Ricciardo vara delaktig i depån här. Och här var ju kameramannen, hade ju koll på vad han gjorde när han hade då i samma shot, i samma bild, så hade han både Ricciardo som stod närmast skärmen och där bakom, det var verkligen, alltså han hängde över axeln, Liam Lawson. Det var liksom en bild som var perfekt, som målade upp hur situationen ser ut. Ricciardo stod där och så var det verkligen flåsandes i nacken ett par meter bort bara så här. Det var snyggt, tyckte jag.
Ja, jag såg den på sociala medier också. Jag tror nog att Daniel Ricciardo hade tänkt att det skulle vara en skön väg tillbaka och förhoppningsvis upp i Red Bull. Men även han måste nog börja inse att hans väg tillbaka inte är eller kommer att vara så enkel som han hade trott. För han är inte där han hade hoppats och trott att han skulle vara, utan den flykten som han startade på när han lämnade Red Bull har nog kostat honom väldigt, väldigt mycket.
Å andra sidan, hemmarace, Yuki Tsunoda tar poäng och tar sin första poäng någonsin i Formel 1 på hemmaplan. Och om man då, alltså nu, det känns så sjukt, eller inte, det känns inte jättesjukt, men man har ju ändå pratat om så här, ja, Ricardo, han kanske finns där up for grabs om det är så att de vill göra en liten switcheroo med Perez. Att det kanske finns chans att Ricardo ska få stolen i stortjurarna om han gör det bra. Men man har aldrig ens tänkt en tanke på kanske Yuki Tsunoda ska få sitta i den där stolen. Om det ändå är liksom småtjurförare som ska få sitta i en stortjurförarstol. Den tanken gillar jag jättemycket.
Har du inte tänkt den tanken?
Nej.
Varför inte det?
Nej, men du och jag har inte pratat om det så mycket heller. Så även om du har tänkt det, så ut med språket, kvinna.
Ja, jag sväljer för många ord. Jag förstår. Jag ska inte vara tyst. Jag förstår. Nej, men jag kan väl tycka att så här, Yuki Tsunoda har ju under de tidigare åren inte visat Red Bull-material. Alltså, för att köra för Red Bull så måste du prestera i pressade situationer. Du måste leverera på banan, vid sidan av banan. Du måste kunna hantera radion och radiotrafiken. Du måste kunna hantera ditt team. Du måste kunna styra det mesta runt omkring dig. Du måste vara vd i ditt eget liksom racingteam. Det har inte Yuki Tsunoda varit. Men till den här säsongen så känns det nästan som att han har gått från den här glada, lite halvtruliga tonåringen som inte ser konsekvenser till att bli vuxen, betydligt mer fokuserad. Och ja, det sättet han gör, han får ju ut max av bilen. Och det kan ju också vara så att genom att plocka tillbaks Daniel Ricciardo, som är en väldigt duktig förare i grunden, eller i alla fall har varit, så har det fått Tsunoda på rätt spår. Att bli fokuserad, att tvingas bli vuxen, ta tag i sitt eget liv, glömma bort PlayStation och börja träna ordentligt och jobba på rätt sak liksom, för att kunna nå framåt. Så kanske har det utvecklat honom.
Ja, och den här racehelgen, så om det är så att han har liksom brusat upp över radion förut, så var det ju raka motsatsen. För här hade han till och med liksom fina, hyllande och tacksamma ord över radion. När det var, ja men, en av höjdpunkterna under racet, när det var en lite rolig depåfight. När det var 5 bilar i depån samtidigt och Yuki Tsunoda var en av dem. Logan Sargeant kom in först, sen var det bakom kom Yuki Tsunoda, bakom Williams-bilen, och sen så var det Stroll och Bottas och Magnussen också. Alla de här kom precis samtidigt, bara jättetajt bakom varandra. Williams-bilen in först, Tsunoda in som två, och ut lite snabbare än Sargeant, så kommer Tsunoda som ett av de här 5 då som kommer in samtidigt. Och när han rullar ut där, då är han liksom tacksam över radion. Tack så jättemycket, hörni. Åh, vad härligt, vad bra, vilket bra stopp. Fantastiskt, nu kör vi, kom igen. Och det var ju en annan sida av Tsunoda.
Han kanske ska köra på hemmaplan varje vecka.
Ja. Det blir ju då det här Japan organisationen, vad den nu heter. Men det var lite roligt den när det var tajt ute, och då var det också en annan grej som man lyfte lite på ögonbrynen på, att det är 5 bilar i depån och det är tajt och alla ska försöka klämma sig in före varandra. 4 bilar gör det rent och riktigt och korrekt, men en liten bil bryter lite halvt mot reglerna, som gör att domarna måste kolla på honom under lupp. Och det är Lance Stroll som inte lyckas hålla sig till reglementet, som la sig på höger sida om de andra, medan de andra åkte i en rak linje allihopa. Det var bra för Tsunoda. Ja, det var kul och härligt och bra med poäng till Tsunoda. Han var ju också lite sitt riktiga busiga jag inför också. Du vet, när man kommer till, när alla de där ska stämpla in, alla förarna ska stämpla in, de går ju alltid igenom sådana här, de blippar sitt kort och så är det en sån här...
Ja, den där blippen, ja. Ja, men det är den där blippen.
Turnstyle.
Ja, det är sådär, du-du-dut, låter den. Ja,
de blippar och så går de in. Men Tsunoda, han kom och så såg han att kameran var där. Då la han på sig ett litet busleende, så tog han ett språng med sina små ben och hoppade över den där och kutade in innan någon vakt skulle kunna ta honom.
Härligt.
Det var
härligt.
Lite roligt.
Ja.
En annan grej som hände under vid samma turnstiles var att Carlos Sainz hade glömt sitt kort under helgen. Jag vet inte om det var till kvalet eller träningen. Och fick inte komma in. Så de var tvungna att övertyga dem om att han var han. Jag är Carlos Sainz. Jag är ingen annan Carlos Sainz. Jag kanske ser ut som Carlos Sainz senior, men jag är Carlos Sainz junior. Till slut så fick han, så lyckades han övertala dem, så fick han komma in och köra Sainzen. Och vi kanske ska till Sainzen och Ferrari när vi lämnar Japanen, för att det här är ju inte riktigt vad de hade tänkt Ferrari. Nu är det fjärde racet, ja, det är tredje racet som vi säger det. Att det är ju Charles Leclerc som borde stå högst upp med Ferrari ögonsätt. Men det är Carlos Sainz junior som är snabbast av de båda. Va? Igen! Mm.
Ja, det som jag tyckte var lite intressant här, när vi nu gick lite snabbt fram. Men det som är intressant, det är ju i den här kraschen som vi har, så blir det en hel del olika däckstrategier. Det öppnas ju för möjligheter till det, eftersom den sker så himla tidigt. Det blir en röd flagg, du kan byta däck. Och den öppnar ju för att det blir faktiskt ett spännande race, även om det nu är så att Mr. Verstappen vinner till slut i alla fall. Men Ferrari är ju ett av de teamen här som tar ett smart beslut när de ser att Leclerc sitter fast, han ligger långt bak, vi måste tänka till, och väljer då att köra en enstoppstrategi med de mediumdäcken. Och det som i slutändan blir ändå Sainz på pallen och Leclerc utanför pallen. Men Leclerc som startade från ruta 8 tar sig ända upp till ruta 4. De maxar liksom sina poäng som de kan ta den här helgen. Och vi ser ändå ett Ferrari som jobbar som ett team. Alltså man tänker smart. Det var ju faktiskt en bra strategi som man letade fram här till Leclerc, även om han i slutändan naturligtvis inte är nöjd. Men det kanske egentligen inte ligger i racet, utan snarare det faktumet då att han inte får upp däcken i rätt temperatur i kvalet. Det är ju där han tappar. Men så jag kan väl ändå tycka att Ferrari är ju ett visst utropstecken en sån här helg ändå. För vi har så många gånger, och inte bara vi, utan många har ju gnällt på Ferraris sätt att jobba med strategin. Men den måste jag ändå säga att jag tycker att de gör det bra den här helgen. Och det platsbytet som de gör mellan Leclerc och Sainz visar ju också på att man försöker att maximera sina poäng mer än att man tänker på att nej, Leclerc ska vara kvar hos oss nästa år, inte Sainz, så vi ser till att Leclerc får alla fördelar. Nu är det ju så ändå att Sainz har ju stått på pallen alla race som han har kört i år.
Mm. Ja, så är det verkligen om man kollar på då. Ja, för det som hände är ju att det blir ju ett gratis depåstopp för alla när det blir röd flagg så där. Och just att det hände på varv 1, de startar igång på varv 3 sen, är ju att både Sainz och Leclerc byter till nya medium. Sainz går in precis som, det är Perez som öppnar upp där i början av de här längst fram. Perez går in i depå på varv 15, Sainz gör samma. Sainz lägger på ett par skrubbade och då stannar Leclerc ute. Och han byter inte däck förrän varv 26 när han kör på sina medium. Medium som ändå liksom hade en del degradation innan han gick på hårda däck. När man ser det, lite kul att kolla på de här grafiken om hur alla byter däck. Verstappen och Perez, de låg kvar på samma mediumdäck. Kanske säger någonting innan de bytte på varv 15 och på varv 16. Men ja, det var, sen var det lite fight mellan dem. Eller ja, fight var det väl inte. Men man såg att de kommer i alla fall komma bredvid varandra där. Och så, då var det ingen snack om att nej, det blir Sainz som får ta pallen, va? En av höjdpunkterna i det här racet var ju att det inte ofta man hör en Formel 1-förare gråta. Och det är ju framförallt inte man hör någon gråta i bilen. För visst fan är det där som händer när den lilla slyngen Lance Stroll gråtandes ruppar i falsett. Rösten spricker för honom att han är så himla ledsen över att bilen är så långsam. Så här lät det.
Ja, men alltså, så lät det ju inte riktigt när hans kollega för ett par år sedan, Fernando Alonso, var så förbannad över att han blev frånkörd av Max Verstappen i en Toro Rosso. Då var det ju snarare det att han förolämpade Honda, som levererade motorerna till McLaren, och det grövsta, och kallade det liksom för en GP2-motor. Jag vet inte om det säger mer kanske om hur Alonso respektive Stroll är. För när han bölade iväg där, att det här är det långsammaste jag har kört och det är som att köra i en annan kategori. Så får det mig egentligen att tänka på, ja, hur kan det vara så att de har ställt in de där bilarna lite olika? För Alonso hanterar ju det där otroligt bra i förhållande till Stroll, vilket vi såg redan i kvalet. Och sen så är det väl kanske frustrationen som kommer ut. Jag vet inte om det är så han brukar göra när han har någonting som han vill ha av sin pappa Stroll där. Att det är då som tårarna kommer fram. Kan det vara så?
Det lät liksom, alltså det lät, nu ska jag se hur jag kan formulera det. Tänkte jag att han ligger på en säng och slår med händerna och sprattlar med benen. Han ligger på mage och ropar att han inte får som han vill. Du vet, man ligger på mage och så kommer tårarna upp och så sprattlar han med benen och så slår han i sängen.
Det är som så här kalanka på julafton.
Ja, ja, exakt. Det är lite Looney Tunes eller Disney över det. Att han ligger och slår och sprattlar med benen på mage.
Ja, men liksom när kalanka med den här arapapapapapapågen. Där.
Det är just bensprattlet som jag är ute efter. Men ja, det är roligt. Man vill ju höra det där gång på gång alltså.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och på andra sidan spektrat då, om vi har en gråtande Stroll, så är det väl knappast det Red Bull gör med sin nya 1-2 på podien med Verstappen 1 och Sergio Perez 2. Va?
Alltså, vi har väl bara haft 1-2 segrar i år. Det är dubbelsegrar allting. Antingen är det Red Bull eller också är det Ferrari.
Mm. Ja, överlägsna från kvalstart till målgång, helt enkelt. Båda två. Perez ändå bättre än de andra, men en bra bit ifrån Verstappen. Och så länge Verstappens bil är hel så kommer ju han fortsätta sådär, va? Lite tajtare i kvalen, och det ska väl till att han ska göra ett dåligt kval för att han ska få en lite annorlunda start och bråka lite med någon och sådär. Ja,
Det är till och med faktiskt så att Toto Wolff har ju redan sagt att Verstappen kommer hämta den där, eller plocka hem den där VM-titeln i år, för det är ingen som överhuvudtaget är i närheten. På sin mediaträff efter Japans GP så sa faktiskt Toto Wolff att den här säsongen så handlar det bara om vem som blir bäst av resten. Liksom. Det finns ingen som kommer kunna hota Max. Jag tycker det är lite, alltså när man pratar om Toto Wolff så vet man ju att han inte aldrig säger någonting utan att ha en politisk agenda med det hela, naturligtvis. Men så jag tycker att det är lite tydligt tidigt egentligen att gå ut med det där på det sättet. Men han gör det väl också för att sätta extra lite press på Red Bull, som nu tycks, där det nu tycks ha lugnat ner sig lite inom teamet, men det ändå känns som att det puttrar och pyser väldigt mycket, så det känns inte som att det behöver så här väldans mycket för att locket ska flyga av och grytan ska koka över. Så att det är väl med en baktanke som Toto Wolff säger att Red Bull är långt före alla andra och vi andra kämpar om andra platsen. Så ser realiteten eller verkligheten ut.
Mm, och om det är något man kan göra för att lugna ner stormen så är det ju att ta stabila 1-2 år av förarna, va? Så blev det. Man kan vara så här, bara man kollar på lite radiokommunikation efter kvalet för att förstå hur liksom tryggheten i farten i bilen är om man jämför Red Bull, Mercedes och Ferrari. Så Verstappen vinner ju kvalet och hans, eller så här, Ferrari och Leclerc och Hamiltons radio är efter. Leclerc säger efter kvalet, nej, det där är det bästa jag kan göra, honestly, jag fattar inte. Och Hamilton säger, får höra att okej, Lewis, det är en halv sekund till Verstappen. Och Lewis svarar, where's that half second, man? Fattar inte. Verstappens radio däremot, Ferrari och Mercedes fattar inte. De bara, vi fattar inte, hur är det möjligt? Verstappens radio är så här, efter att han har vunnit och utklassat de andra, not bad, not bad, could have been better, but doesn't matter. Det säger någonting om det.
Ja, men han har ju vissa krav om man säger så, men jag tycker att det börjar bli lite... Hans radiokommunikation börjar bli lite tråkig, så kan de inte lägga in någon... Alltså, kan inte bjuda på någonting. Jag vet ju att han tycker inte att det är roligt med journalister, han tycker inte att det är roligt med allmänheten som ska lyssna. Men han, någonstans så måste han ju ändå tycka att det är roligt med publiken. För utan publiken och allting där runt omkring så har han inget jobb. Så på något sätt får han ju ändå liksom bjuda till lite. Det är som att lyssna på ett gammalt gift par som har varit gifta liksom i 72 år och sitter framför tvn och snackar han och hans racingingenjör. Så att, ja, får man önska så kanske lite mer glimt i ögat.
Jag håller med. Nu tar vi plus.
Nihon Grand Prix ni plus-評価 ga toujou. Då börjar vi med motorstoppet. Och det är motorstoppet går till Daniel Ricciardo. Frågan är ju hur länge han står stilla. Frågan är hur länge han får chansen. Det puttrar om rykten om när Liam Lawson ska få möjligheten i den där bilen. Och ja, nej, det var ett riktigt motorstopp. Ett plus, vilket är underkänt, går till Alpin, där deras bilar faktiskt var ihop i samband med den stående omstarten. Och de där två grabbarna, Gasly och Ocon, de har ju aldrig tyckt om varandra. De kommer säkerligen aldrig att göra det. Men det gjorde ju den här incidenten gjorde ju faktiskt att de skadade båda bilarna. Och båda bilarna förlorade klart och tydligt när det gäller downforce. Det kostade prestanda och det kostar varvtid. Så att det är inte bara olyckligt att de är i varandra igen, det är ju bedrövligt för teamets skull, för Alpin är ju ett team som behöver alla poäng de kan få.
Jag tycker att om det är någon som ska grina på radion så är det Gasly och Ocon.
På varandra då eller?
Ja, men bara allmänt på varandra. De borde gråta över att de kör en långsam leksaksbil. 3+. 2+.
Nej, 2+. Vi hoppar dem. Men då tänker jag faktiskt ge till McLaren. Jag tycker det var kul att se en positiv Norris som fightades bra både i kval och i race. Piastri känns som att det finns lite mer att lära faktiskt efter den här helgen. Han är inte klar hem.
Nej, och apropå fight så hade ju han hade ju en lite rolig fight med Russell också under ett par varv där han till slut fick ge sig. De hade lite kamp båda två, så det var väl kul. Godkänt i alla fall till dem. 3+ nu då.
Ja, men då går till Yuki Tsunoda som faktiskt tar sin poäng här i Japan, och han gör det faktiskt mycket, mycket tack vare det här fina depåstoppet som vi pratade om tidigare. Det är jätteviktigt faktiskt i den här fighten. Och frågan är ju vad han ska ta sig vidare efter detta. Om han lyckas ta sig vidare. För den öppnar ju i alla fall för... Ja, folk ser honom ju efter den här körningen. Och sen lägger jag 4+, lägger jag faktiskt till Fernando Alonso. Själv hävdade han efteråt att det här var en av de 5 bästa racehelgerna i hans karriär. Fatta hur många racehelger han har kört.
Ja, och Japan, alltså.
Ja, Japan 2024 kommer gå in på topp 5. Då har han ändå vunnit 2 VM-titlar. Å andra sidan kan jag ju känna att Fernando Alonso kan ganska ofta säga att det här var en av de 5 bästa i hans karriär. Han är ganska blå. Undrar hur många det står på den listan egentligen. Kan det stå 50 på den 5 bästa listan?
Kanske.
Ja, det känns lite så när det gäller honom. Utan han säger, oh, det här var det bästa. Oh, det här var det bästa. Känns som det kommer ibland. Och 5+ går till Max Verstappen som slår tillbaks på samma sätt som han gjorde i Japan senast. Och nu utökar ledningen i VM. Han är väl 13 poäng nu före sin kollega Sergio Perez som är ny 2. Verstappen har 77 poäng, Perez har 64, följt av Leclerc på 59 och Sainz på 55. Sainz som har kört ett lopp mindre än Leclerc är bara 4 pinnar bakom.
Småstads. Småstadsen börjar med Perez och det här var hans första front row i kval sen hans pole i Miami förra året alltså. Det är 20 raka kval utan att han ställer sig i första startled Perez. Det är lite sjukt ändå och särskilt med tanke på att han har varit 1-2 tillsammans med Verstappen flera gånger den här säsongen, va? Ja, säger någon kanske som har extremt bra koll på detaljerna och siffrorna. Perez kvalade P2 i Belgien förra året, men han fick starta P3 för att... han startade P2, men han hade kvalat P3. Han fick starta P2 på grund av att Max Verstappen hade en liten bestraffning. Så det var första gången han gjorde det sedan Miami förra året. Sen kikade jag lite på kvalförbättringarna från förra året. Jag sa ju tidigare att Verstappens tid i Q1 hade gett honom pole förra året. Så kollade jag lite på tider och ser hur bilar har förbättrat sig från Japan förra året. Och Aston Martin körde nästan 2 sekunder snabbare i det här kvalet. Näst bäst förbättrat, vilket känns sjukt ändå med tanke på hur långt efter de känns, är Sauber. Haas 1 sekund snabbare ungefär och därefter kommer Mercedes och sen McLaren. Minst förbättring av alla var Red Bull.
Å andra sidan ligger de ju sedan så långt.
Exakt
före
så, ja.
Alla andra.
Sen är det så här att Carlos Sainz ställde sig på podiet igen och han är den enda i hela startfältet som är 100% podierate. Han har alltså varit på podiet i alla race han startat. Det är han ensam om, hallå. Sen är det första gången i karriären som Lewis Hamilton går i mål i Japan utanför topp 5. Under hela hans, snackar mycket om att Alonso har en lång karriär, Hamilton också. Alla race som Hamilton har raceat i Japan har haft honom i topp 5. Men nu blev han 9.
Undrar om det var därför som han lämnade sin pressträff utan att snacka någonting i Japan.
Mm-hmm. Var han tokig?
Han var inte nöjd, så kan man väl säga.
Nej, och det kan man väl vara om det är sämsta placering. Eller ja, första gången på någonsin som han är utanför topp 5 med Hamilton.
Han är ju dessutom en. Det finns 2 förare i år som har vunnit samtliga race i förhållande till sin teamkollega. Russell har 4-0 på Hamilton i race. Sen är det då Sainz som har 3-0 på Leclerc eftersom han missade ett race där på grund av blindtarmsoperationen. Men de 2 har ju säkrat, så det är ju klart att varken Hamilton eller Leclerc är speciellt nöjd. Det blir kul när de kommer till samma team nästa år.
Ja, jättespännande. Jag längtar jättemycket. Och så var det en team order också på swap positions på när Hamilton låg före Russell att han skulle släppa den unga Russell. Ja, det var det. Nästa vecka så är det inget, eller ja, nästa helg, så kommande helg alltså. Ni hör ju det här på onsdagen även fast vi sitter samma dag som racet har varit. Den här helgen alltså ska det inte racas, men det ska racas desto mer nästa vecka i Kina då det racet är tillbaka och det också ska köra sprint, så jag tror att vi tar oss en liten djupdykning i sprintformatet, alla race den här säsongen, Kinas GP, lite historik, vad kommer hända i Kina, vad har vi att se fram emot, det kommer nästa vecka tillsammans med lite annat smått och gott. Hur känner du för den planen, Anna?
Ja, men den blir jag ju redan nu taggad på, känner jag. Jag har redan bara mina tankar liksom. Jag har inte knappt att ta i mål bilarna här, så börjar jag fundera på det här med sprinten i Kina på en bana som F1 inte har varit på sedan 2019. Det var ju 17 ett helt annat regelverk.
Mm. Och jag blir sugen på att ta mig hem och sätta mig i min racingstol och lära mig banan i Kina, för att det är tillsammans med Portugals GP av banorna som existerar som jag inte har någon koll på överhuvudtaget faktiskt. Så det är jag lite taggad på, så att jag är helt med i matchen nästa gång det ska racas. Tack för att ni har lyssnat, och nu är det upp till dig, Anna, att bjuda på lite sång som du lovade förra veckan att du skulle sjunga Sakura-låten när vi slutar, va?
Hallå där, nu försöker du lura mig i alla fall. Jag kan ingen japanska och jag kan definitivt inte sjunga på japanska.
Tack och hej allihopa, vi hörs nästa vecka.
That was some fucking Viking comeback.
It's a different category.
Debris behind.
What is debris?
There's something strange with the engine.
And even you can't answer that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.